I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hallå och varmt välkomna ska ni vara till någonting som jag har förstått idag kommer vara liksom pappapodden, lite musik, med lite musiktouch.
Ja, kanske.
Kanske? Okej, okay, vi får se.
Ja, vi får se. Mm. Vi får se. Nej, men det är så här, vi kastar oss in i det. Det började så här att...
Ska vi prata lite mer så här P2? Hur pratar Skylt? Nej, han är ganska uppåt. Han är inte så himla...
Han låter nog lite inåt. Han var ju dessutom superdeprimerad och kom fram till att han var tvungen att söka sig ut, att gå ut i mörkret och upptäcka liksom nya stigar och inte vara så kontrollerad.
Okay.
Och hård mot sig själv.
Ja, men jag tror
han
inte
att det är jättebra i sig om det.
Men det framgår inte riktigt när han pratar. Nej. I radio. Alltså då är han ganska, han är inte så här varmt välkomna till.
Jo, men han är väl så här,
han kanske är så.
Är, kommer musiken från Gud?
Just det.
Så. Mm. Men det ska inte jag vara. Det är så här, men apropå musik då, så var jag och Iris på Mozarts Requiem i fredags.
Det var den, om man har sett Mozart-filmen som heter, Salieri heter den inte, Amadeus heter den ju.
Ja, kanske
inte. Milos Formans, just det, klassiker. Precis. Då är det ju den han skriver med hjälp av Salieri på typ sin dödsbädd.
Mm. Mm. Och det var ju inte, Salieri hjälpte inte till med den på riktigt. Däremot så behövde den avslutas av någon person som kunde Mozarts musik väl, för att han dog mitt när han höll på med Requiem. Det var ju beställningsverk av en någon adelsperson som älskade att ta cred för andra människors verk. Så att han bara gav beställning. Mozart fick en anonym beställning. Mm. Gott om pengar, du ska skriva ett requiem. Han då sägs det, han var 35 år gammal och helt borta. Han var så jävla sjuk. Liksom, han hade gikt och han hade tuberkulos. Han liksom allt. Alltså, det var en trött, gammal 35-årig kropp som var sjuk på alla möjliga håll. Och febrig, och han började då, sägs det, fantisera om att tänk om han skriver sitt eget requiem. Alltså ett requiem över sig själv. Requiem är ju en dödsmässa.
Just det.
Men det är egentligen då att den här personen ville låtsas att det var hans requiem. Och
just
inte
det.
Att det var Mozart. Då.
Och i filmen då ska jag bara säga att då är ju Salieri där och pushar honom. Inte hjälper honom att skriva, utan pushar honom när han ligger och ska dö.
Just
alltså
det.
Typ vill egentligen inte hjälpa honom. Alltså det är lite dubbelt där. Att han vill att han ska dö, men vill ändå att han ska skriva klart den där på något vis.
Salieri hade ju problem att han bodde i samma stad som Mozart samma tid och också var en bra kompositör. Men redan då kunde han ju känna att det är Mozart som kommer finnas kvar för eftervärlden.
Det är geniet.
Jag kommer syna bort. Men Mozarts Requiem är ett otroligt musikverk som jag själv har sjungit.
Kan du, hur går den? Kan du första satsen, tonen?
Nej, jag ska inte sjunga.
Nej, men du är ju så bra på att ta tonen.
Tack.
Men vi kan spela den lite grann så folk får fatta vad vi snackar om.
Mest kända satsen är ju väl, tror jag, Lacrimosa-satsen som låter så här. Ja, det är jättefin musik. Och jag gick dit med Iris. Och det var ju en liten sån här grej att jag några dagar innan frågade Iris, ska vi gå på Mozarts Requiem?
Just det.
Jag gjorde ju det väldigt dumt. När hon var 4 år, tror jag, eller 3 år, så tog jag med henne på Mozarts Requiem utan att fråga. Då sa jag så här: Iris, nu ska vi gå på Mozarts Requiem. Och det tyckte hon var ganska långt tråkigt. Jag undrar om jag pratade om det i podden, det måste jag ha gjort då.
Ja, det gjorde du.
Och vi åt kebab efteråt, som det är hennes bestående minne. Att det var väldigt långt tråkigt och att hon fick kebab. Men därför blev jag väldigt glad när hon ville följa med. Jag sjöng, nu var det några klasser på Kungsholmens gymnasium som sjöng under Helene Stureborg. Och jag sjöng också den här när jag gick gymnasiet under Helene Stureborg.
Och också att, i Kungsholmen.
Ja, precis. Och jag minns att jag var bakfull. Fast jag tror att vi sjöng vad heter den kyrkan på Odenplan? Gustav Adolfs kyrka. Nej,
Gustav Vasa kyrka, va?
Gustav Vasa kyrka, precis. Det är det. Jag tror att jag sjöng den där. Och jag minns att jag var bakfull som ett jävla as.
Det finns ju också Matteus kyrkan. Ja, men den är ju längre bort på Dalagatan.
Och lite mindre obemärkt.
Och det är ju min födelskyrka.
Ja,
alltså
ja.
Matteus församling står ju på mitt.
Just det. Så är det, ja.
Jag ville bara flika in det.
Nej, men jag minns att det var så jävla starkt att sjunga något sånt vackert. Och att samtidigt vara så bakfull var speciellt.
Jag fattar det.
Det är också speciellt med... alltså, du vet hur man ser ut om man går i tvåan på gymnasiet. Då är man ju... Eller ja, hur ser du framför?
Nej, men det finns ju dubbelt. Det finns ju faktiskt... Nu pratar jag mest om killar. För tjejer, det var ju... Jag var ju på teater för 1000 år sedan. Kom jag i... Jag kan inte prata. Så här var det. Jag var på en teaterföreställning och så var det en estetisk klass där som satt framför mig. Och då killarna såg ut som barn och tjejerna såg ut som typ, ja men någon, alltså det här är inte att jag är någon sån här, vad heter det när man tycker om unga tjejer men inte
hebefil.
Hebefil. Men de såg ut som typ, ja men någon som jag skulle kunna dejta. Alltså de såg vuxna ut och killarna såg ut som barn.
Det är inte helt sant för att det finns en ganska stor variation i gymnasiet.
Men om man generaliserar, ja. Så är min bild är att gymnasiekillar är ganska fula och ser ut som ankungar, medan gymnasietjejer har liksom blivit svanar.
Jag tror att det är din heterosexualitet lite grann som talar. För att det som var ju att de såg ju väldigt unga ut, alltså att det ser ju roligt ut att de är barn och vuxna. De är ju liksom 1,93 och...
Det här är ju killarna du pratar om nu.
Ja, precis. De har någon slags skäggväxt. Men samtidigt så ser de barnsliga ut. Men vissa är ju skitvackra. Liksom så här markerade kindkotor.
Du var ju så. Lite mer så Adonis-aktig.
Ja, tack.
Ja, men det var ju du. Alltså, det finns ju den typen av... Alltså, ung man... Som ju är... och nu har ju du utvecklats till en snygg äldre man också. Alltså, vilket ju... Nej, men det är lite ovanligt ju. För att en del pikar ju lite för tidigt. Att de har det här... försöka komma på någon... om vi tar till exempel... Nu har ju han sån jävla utstrålning, Leonardo DiCaprio. Mm. Så att folk tycker om honom fortfarande. Fast han har ju gått från att vara liksom en riktig adonisk, fager yngling. Till att bli en lite rultig man. Som ju har en blick och en närvaro som gör att man liksom ändå... går igång på honom. Men det är väl oftast resan som folk gör.
Johnny Depp, han har ju följt samma... Han har ju behållit det där vackra utseendet väl.
Fast inte nu längre.
Nej, okay.
Nu har ju han... Sen han har blivit lite mer så alkoholiserad och konstig. Han har ju gått in i väggen. För att han var adonisk och tvålfager. Och sen så blev han... något helt annat. Leonardo DiCaprio har ju liksom reformerats. Nu kommer Anita Clemens och tittar in. Jag vinkade lite åt henne.
Men det man kan säga i alla fall att vissa är såklart som det är med människor. Vissa är supervackra, andra är mindre bildsköna. Men det ser ju roligt ut att de är jättestora och långa och ståtliga, men ändå i någon mån är de barn. Och det är också så här, herregud, de går fortfarande i skolan. De har inte ens inlett sitt vuxenliv. Så de är tydligt barn. Men ändå så sjunger de, jag spelade in lite så du får ett exempel på hur det kan låta. Alltså, ja, förstår
det,
du att,
det är visdom ju.
Att vara ett barn och liksom sjunga sådär med så pass mäktig röst och så mäktigt stycke. Mm. Det är någonting, tycker jag. Det var ju såklart ingenting som alls Iris tänkte på. För hon tänkte att där var ju några liksom unga vuxna som stod och körde. Men det är coolt när man ser ut som en jävla valp och sjunger som en vuxen.
Ja, jag vill bara, alltså jag menade liksom inte något sexuellt när jag pratade om de här unga tjejerna. Utan jag bara en bild av, och det är så här att tjejer puberterar ju tidigare än killar generellt. Och då är det finns någonting att killar släpar lite efter. Och det är något roligt, det börjar redan mellanstadiet ju, när man som kille, tjejerna oftast längre. Och sen så får de böja sig ner när man dansar tryckare på de här klassfesterna. Och det blir så tydligt då, och det är inte att jag har ett heterosexuellt öga, men att det är så här att tjejerna är några år före i utvecklingen än killarna. Och fast ändå så barnen, de är ju inte medvetna om det här. För att det är ju så
det syns ju mer i högstadiet. Ja. I början av högstadiet när vissa killar alltså är
mycket kortare.
Ja, men att de är liksom 1,45 och tjejerna är 1,70 så här. Mm. Vi hade en tjej när jag började i fyran. Vi trodde, minns jag, att hon skulle bli världens längsta kvinna. För att hon var, tror jag, typ 1,67 tror jag att hon var. Och så var det bara det att hon växte inte någonting efter det. Inte alltså en centimeter. Så att hon var ju strax under snitt sen när vi gick i nian. Mm. För då hade alla vuxit om henne, både killar och tjejer i princip.
Och det var ju någon väldigt, jag kommer ihåg, du vet, i trean när liksom den första tjejen i klassen fick mens. Mm. Och hur långt man var från den världen själv.
Nådde den informationen dig att hon fick mens? Mm. Vilken klass var det, sa du?
Trean.
Ja. Mm. Nej, det hörde aldrig jag. Jag minns att tjejer fick bröst i femman. Jag minns, det här kanske berättat för dig om, men en klass resa till Gripsholms slott våren i femman, och jag
italienska renässanspjatsan som de byggde på Gripsholms slott.
Ja, just det.
Är väldigt, var det där stod du där då likt någon Romeo och besjöng någons bröst?
Nej, det gjorde jag inte. Jag minns att jag var helt jävla hopplös för att jag hade nej, det gjorde jag inte. Men däremot så hade jag hittat hemma i biblioteket en bok om Gripsholms slott som jag läste dagen innan, vilket ju gjorde mig till en otroligt jobbig människa. För jag, varenda liksom, vi hade någon guidad visning och jag, hela tiden körde jag, men var det inte så att i varenda jävla rum som vi skulle titta på.
De har ju målat teglet till exempel. Mm. För att det ska liksom,
nej, jag minns inte så mycket av det nu, utan det bestående intrycket är att på bussen på väg dit tänkte jag på att fy fan vad orättvist det är att tjejerna har fått bröst. Jag tänkte inte så här, åh gud vad liksom mysigt att tjejerna har fått bröst, så spännande, utan jag tänkte, fy fan vad dålig stil att de ska ligga före killarna i pubertetsutvecklingen. Ja. Då har liksom i princip alla fått det och jag har inte fått någonting.
Nej.
Sen kom jag hem och upptäckte att jag hade fått något litet könsfjun som inte var blont utan som var mörkt, och blev så jävla lycklig.
Det är otroligt.
Ja.
Och det var samma dag?
Ja, samma dag. Men det var också att det kanske hade funnits tre dagar innan, men nu kollade det verkligen, snälla, kan det ha hänt någonting på den här fronten? Och då hade det gjort det.
Det här är otroligt.
Ja, så det var kul.
Gripsholms slott är ett av mina favoritslott för övrigt. Apropå,
ja, kul. Ja. Jag har inte varit där sedan dess, men det kanske man ska åka till alltså.
Min svensexa startade där bland annat. Mm-hmm. De har ju också den här, den kanske mest kända uppstoppade lejonet som har
precis.
Det här landet. Det här, när någon uppstoppare som aldrig sett ett lejon i sitt liv på 1700-talet fick i uppdrag av kungen
det att slags
stoppa upp ett lejon och efter konstala regler. Och har
viskningsleken fast bildmässigt. Så här ser ett lejon ut ungefär.
Om ni inte har sett det här lejonet, så uppmanar jag er nu att bildgoogla uppstoppat lejon Gripsholms slott, så kommer ni få något väldigt roligt.
Det är jätteroligt.
Förlåt, you were saying, man.
Ingen aning. Jo, nej, men det är kul att höra de här barnen sjunga som vuxna. Och det var också väldigt kul för mig att titta på Iris, hur hon såg ut när första tonen spelades och sjöngs. Mm. Det var, man såg mäktigheten.
Hon fattade det?
Ja, hur den liksom genomfor hela henne. Ja, alltså... Men det är ju så mäktig musik, så att om man utsätter sig för den så är det nog så.
Jag tror inte att alla tycker det.
Tror du inte det? En annan som mäktig sak, det var att, som inte har med det här att göra inte, men som en parentes som var rolig, det var att jag var med i Svenska Dagbladets ledarpodd samma dag.
Ja.
Tidigare, det var i fredags. Och sen så, det var någon panel, jag var med på telefon så att jag kunde inte se de här människorna. Och då var det en kvinna, det avslutade så här, och vad ska ni göra i helgen då, panelen? Och då var det en kvinna som sa, jag ska på Mozarts rekviem ikväll i Kungsholms kyrka.
Jaha.
Och då sa jag, ja, jag ska också på Mozarts rekviem ikväll i Kungsholms kyrka.
Ja.
Och sen när vi satt där i bänken, det är en stor kyrka, det är flera hundra människor där. Då sitter en kvinna framför mig och säger så här, ja, det var så, berättar för sin nästa vuxna dotter, ja, det var så roligt idag. Man, Forsberg var med och han skulle också vara här.
Men jag gav dig ett känna då?
Nej, för det tyckte jag var lite pinsamt. Men då, sen vände hon sig om och jag kände inte igen, men hon bildgooglade mig. Alltså hon satt såhär, Manne Forsberg, bildgooglade i bänken framför sig bara, det är ju han bakom.
Nej, kom hon på det då?
Ja.
Jaha, men vad
och så
hände
började
då?
Vi prata och okay. Tog en bild på varandra. Och så. Det var jätteroligt. Men alltså, det var ju då en fruktansvärt mäktig upplevelse att dela det här med Iris. Mm. Du vet ju, jag har ju berättat om i podden när jag var så här på någon dålig parkteaterföreställning med Iris när jag var liten. Jag bara så grät bara för att så här, nu delar vi en kulturupplevelse. Typ. Mm. Jag lyckades hålla mig från gråten, men det var ändå jävligt stark tobak i den pipan kan man säga.
Delad glädje med sin dotter framförallt.
Ja, ja. Verkligen.
Vad härligt.
Och när jag kom hem då så fick jag någon slags maniskt skov. Iris vände så att hon kunde somna vid hyfsat vanlig tid. Jag satt upp och lyssnade på musik i mina stora lurar hela kvällen. Och sen, jag brukar gå och lägga mig rätt tidigt.
Men blundade du?
Jag gjorde så här, du vet, stank face här, när det var riktigt bra. Alltså som att jag grimaserar för ibland. Vad bra det är.
Starkt.
Alltså som att man nästan kommer.
Vad lyssnade du på då? Var det fortsatt klassiskt?
Ja, men det, för då blev jag sugen på att lyssna på Bach. Och så började jag lyssna på Glenn Gould.
Glenn Gould-variationerna?
Goldberg-variationerna som är av Bach. Okay. Som Glenn Gould har spelat.
Ja,
Och Glenn Gould var ju... gjorde Goldberg-variationerna som liksom ingen annan. Det blev en sensation. Mest sålda klassiska skivan någonsin. Liksom ett jävligt så här intensiv tolkning där Glenn Goldberg... Man hör hans stönare så... när han spelar. Och så tänkte jag att jag skulle lyssna på Glenn Goldberg. Så tänkte jag så här... Fan, alltså det var ju rätt länge sedan. Jag vet inte om de där kom på 60-talet kanske. Tänkte jag, fan vad ignorant ändå att så här sätta sig och lyssna på Glenn Goldberg. Alltså... jag vet ju inte så mycket om pianospel eller så.
Nej.
Och inte så mycket om klassisk musik överhuvudtaget. Men det är lite ignorant att så här, gilla Bach och så bara, ja men nu ska jag lyssna på Glenn Gould och inte ta reda på så här, ja, men vem är dagens Glenn Gould?
Just det.
Det måste ju finnas någon pianist efter som är mindre känd för sådana som jag, men som är typ lika bra eller som har liksom gjort någonting nytt med Bach eller så. Så slängde ut en fråga på Facebook och då svarade Greger Hatt.
Mm-hmm.
Vad har vi på Greger Hatt?
För mig är det helt tomt bara.
Är det? Ja, okay. Han var gift med Anna-Karin Hatt, som ju var infrastrukturminister.
Aha. Det här känner jag en jättelucka.
Ja, okej. Okay. Sorry.
Jag känner att jag inte tycker... Nej, det är ingen fara.
Jag tänker att
men Anna-Karin Hatt, måste ju vara, det känns ju som att det kan ju inte vara någon sosse.
Nej, Centerpartist tror jag. Han var med i borgerliga regeringen som infrastrukturminister.
Jag bara chansade.
Greger Hatt, det är gammal sosse som sen blev typ centerpartist.
Är det han som är Hatt i grunden?
Ja, det måste det vara.
Okay.
Och jag tror man känner till dem för att de har så roliga namn.
Ja.
Mycket.
Och, men det måste ju vara något gammalt adligt variant.
Ja, säkert.
Eller, men kanske han... eller så är det någon skrå att det var en hattmakare.
Mm. Det kan det också vara. Mm. Jag ska fråga honom, för han bor nämligen i Bredäng.
Ja.
Men han var ju talskrivare åt Ingvar Carlsson.
Jaså.
Också. Mm-hmm. Han har varit en sån här som har alltid rört sig i maktens korridorer och gjort de mäktiga männen ännu mäktigare genom att han har skrivit fantastiska
tal. Fråga vad jag har på Ingvar Carlsson då.
Ja, var på Ingvar Carlsson?
Sprang in i honom på parkeringen vid Österport i Visby på Höstlovet.
Okej! Okay.
Visade manne. Titta inte nu.
Dojan! Men,
kolla, ser du han med vita jackan där?
Mm-hmm.
Kommer inte ihåg när han var vit. Ja, men det var i alla fall jackan. Ja, som han är. Och sen så gick vi vidare och så sa jag så där är våran... han var statsminister när jag var lika som du.
Blev han impad?
Ja, det blev han faktiskt. Mm. Han bara, wow.
Mm. Kul.
Ja,
och du sa du kanske inte så här dock, tyvärr. Han hade jävligt bra tal som han skrev av Greger Hatt.
Nej,
det var tvärtom. Kändes det som överkurs? Du bet i tungan och bara, nej, nu har jag försökt hålla mannens intresse. Det med Greger Hatt, det är fan överkurs. Mm. Nej, men, jag träffade Greger Hatt som 16-åring. När han intervjuade mig till någon tidning. Där jag pratade om min frånvarande far, typ.
Mm.
Det var bara det att pappa hittade den tidningen.
Nej.
Och tyckte att det var jättejobbigt såklart. Så det var jävligt jobbigt. Sen har jag inte träffat Greger Hatt sen dess.
Men din pappa har ju träffat. För så jävla frånvarande är han inte.
Men han har nog träffat Greger Hatt, absolut. Men säkert länge sedan också. Jag har inte träffat Greger Hatt på 20 år. Nu skrev han är väldigt bra. Och det som är kul med Greger Hatt också är att han är en man som är i kontakt med det stora och det vackra.
Ja.
Han har blivit katolik till exempel.
Ja, det är stort och vackert.
Mm. Mm. Men också, han gillar inte det här glada, tjoiga kyrkan. Nej. Utan han vill ha en lite striktare kyrkan. Där man är...
Men det känns ju, känns inte det mer lutherskt? Om man vill ha en striktare, hårdare kyrkan?
Ja, men alltså vackert som fan, men det är också, det är liksom, det är allvar. Det är allvar.
Ja.
Det är inte så här, oj, 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 utan det är, det är finstämt.
Det är ju det är väldigt, väldigt mycket folk som är intellektuella och blir religiösa. De vänder sig till katolicismen.
Mm.
Folk som är mindre intellektuella och får lite andliga behov, de blir oftast alltså mer tarotkort och sånt. Man kan säga att det finns två olika...
Ja, men eller det finns ju en jättestor grej, alltså folks svar på andlig strävan är mycket Hillsong.
Just det,
men det känns... Där det är liksom som stora konserter och mycket eufori och hänryckelse tillsammans och liksom modern popmusik och så.
Jag tänker Sven Stolpe, han var ju katolik. Är det Helmersson också?
Ja, det är han säkert.
Katolik.
Roland Kåre Martinsson. Ja,
det känns ju väldigt, Blom. Det känns väldigt otroligt att de skulle börja med tarotkort och sånt.
En annan, Natalia Kasmierska.
Ja, just det.
Är katolik också. Mm.
Det känns också som att det är de som vill ha lite andlig spis men som inte känner att de vill få kontakt med andevärlden. Utan det finns ändå något... Och jag kan fatta det. Jag tänkte prata lite om nostalgi sen. Jag kan fatta lite med katolicismen. Alltså det är ju något... Det finns ju något... Att bekänna sig till katolicismen är ju att ställa sig i ett led som leder väldigt, väldigt långt bak till väldigt, väldigt stora tänkare. Och liksom, man är en del av någonting väldigt stort.
Jag ska inte säga att jag är helt osugen.
Nej.
På katolicismen.
Nej, det kan jag förstå.
Men Greger Hatt då, han tipsade... För jag frågade då...
Får jag bara fråga en sak om Greger Hatt? Hur många kanter har han? Är det tre?
Jag tror det är tre.
Tre kanter har Greger Hatt.
Ja, jag tror det.
Och är det ej tre kanter så är det ej Greger Hatt.
Nej, då är det någon annan. Anna-Karin kanske.
Just det.
Nej, men jag frågade då, vem är den nya Glenn Gould? Frågade det på Facebook. En som skrev Quetzalablanco, vet du?
Quetzalablanco, henne, vad har vi på henne?
Ja, men hon rekordung nöjesjournalist på Expressen. Hon var väl liksom 18 år när hon hade skitstor bild byline och var jättecool indie-tjej. Alltså då var det så att Expressen och Aftonbladet, de rekryterade en massa indie-tjejer, typ Ebba von Sydow, som då var en ung indie-tjej. Och en av dem, kanske den yngsta av alla, var Quetzalablanco, som skrev bra och roligt. Och sen så hoppade hon över lite för tidigt till Nyhet 24, där hon blev nöjeschef och har fortsatt med det sedan dess. Och levt ett liv i sus och dus, kan man säga. Och ofta liksom besjungit de tvivelaktiga männen.
Alltså de som Horace kallar för vivörer.
Mer de som någon slags alfahannar som bestämmer, som om de hamnar i fängelse så är alla skiträdda på dem. Såna. De har hon besjungit. Och hon skrev så här på den här tråden då, när jag skrev vem är den nya Glenn Gould, så skrev hon så här: följer. Alltså att hon följer tråden.
Och det var oironiskt, tror du?
Nej, jag tänkte absolut att det var ironiskt. Ja. Men nu har jag ju märkt, nu har hon fortsatt kommentera den här tråden, så att det var jag som var fördomsfull. Hon älskar väl Bach och Glenn Gould.
Och Bach, alltså för att sätta honom i ett sammanhang, när är han utav alla de här? Han är ganska
före
tidig,
Mozart.
Han är tidig, ja.
Barock.
Precis. Och Mozart, vad är det? Det är skiftet 1700-1800, eller sent 1700, eller?
Sent 1700, han föddes 1756, stod 1791.
Ja.
Jag tipsades om Grigori Sokolov.
Som alltså en uttolkare av Bach.
Ja, och hittade, alltså det var sån jävla stankface. Jag blundade på...
Säger man stankface?
Ja, det är alltså att det, man ser ut som att det luktar illa. Att det är stank.
Så.
Ja, exakt. Har du inte hört stankface förut?
Nej, jag har precis lärt mig att man säger back in the day och inte back in the days.
Okej.
Okay.
Jag skickade den här till dig då direkt.
Men är det här Goldberg-variationerna?
Nej. Det här är Ich rufe zu dir, som Bach skrev för kyrkoåret. Att i de olika gudstjänsterna, det finns ju, du vet, så här, palmsöndagen, det finns bla bla bla, jag kan inte kyrkoåret. Så saknar,
askonsdag.
Han skulle ha skrivit någonting till alla gudstjänster under kyrkoåret. Och det här var någonting som saknades. Mm. Och då bara skrev han det. Och det är så fruktansvärt bra.
Och det är katolicism.
Ja, det är jävligt katolskt alltså. Mm. Men och alltså Sokolov, han är ju inte sjukt ung så där. Han är ju 60 år nästan. Och tydligen så har han en konsert bejublad i konserthuset varje år. Och det som är speciellt, och då börjar jag lyssna skitmycket på just den här, det här stycket, massa olika pianister för att kolla så här, vad har jag för stil? För det har jag aldrig funderat över. Och nu var klockan över 2 på natten. Jaha, ja.
Alltså vilken utav kompositörernas stil? Eller det är Bach?
Nej, det är vilka, ja, Bach, men jag började också lyssna på Rameau som är en fransk kompositör. Ja. Men liksom, vilken pianist är min stil? Mm. Vad har jag för pianiststil?
Ja, just det.
Alltså du vet, som att när jag för 7 år sedan funderade på, ja, byxvidd. Mm. Vad har jag för stil egentligen?
Just det.
Och landade att, ja, men det ligger nog kring 18 cm ungefär. Mm. Nu börjar jag fundera på så här, ja, men du vet, ja,
är du fortfarande 18 cm? Är du kvar där?
Jag är kvar där.
Mm. Mm. Så att nu är det pianistdags.
Ja. Har du funderat på vad gillar jag för slags pianister?
Nej, men däremot så har jag ju kommit fram till att av alla de här klassiska personerna så är jag ju, tycker väldigt mycket om, och han är mycket mer samtida, det är ju Satie.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mm. Tycker jag om. Hissmusikens pappa. Mm. det gillar jag.
Gymnaspodi, eller?
Ja, precis. Han gör ju olika sådana där. Mm. Det tycker jag är väldigt trevligt att lyssna på.
Det där är ju roligt när man försöker... Nu sa du hissmusik. Jag minns att jag läste... Milan Kundra hade skrivit att någonstans att Liszt var kitsch.
Ja.
Och det var ju skithärligt om man var 17 år.
Och säga att Liszt är kitsch.
Liszt är kitsch. Mm. Utan att bottna i det för 5 öre. Mm. Och sen så blir man typ 28 år och bara skäms ihjäl för att man har kallat Liszt.
Men tycker du att jag tror att jag kommer skämmas om 10 år för att jag sa att Satie var hissmusik?
Ja, kanske.
För att om man lyssnar på det så fattar man verkligen det. Ja, han ville ju, alltså grejen med Satie, det var ju att han ville göra musik som skulle vara som en möbel. Alltså det skulle vara en inredningsdetalj. Mm. Alltså det skulle vara som att man har vita väggar, man har beige kuddar och sen så har man satie i bakgrunden. Mm. Alltså det är liksom, det är musik som inte ska
ta plats.
Nej. Utan den ska bara finnas lite som man har ett doftljus.
Det är ju verkligen hissmusik. Mm. Jag visste inte att han hade en sån ambition.
Mm. Ja, det var hans grej.
Men det jag upptäckte då, sen så hittade jag lyssnade på henne förut utan att tänka på henne som något speciellt. Men det är en som heter, en fransk pianist som heter Anke Fleck. Mm. Så och jag landade i att
Anki Fleck.
Anki Fleck.
Okej. Okay. Annars var det roligt om det heter Anki Fleck. Alltså som Fleck, som att det var smutsigt.
Så att jag landade i att Grigori Sokolov, som jag tipsade om av Greger Hatt, Och Ann Kefleck är mina absoluta favoritpianister. Mm. Båda är i 60-årsåldern. Mm. Båda började spela piano när de var 5 år. De kanske började innan, men de började väl satsa på piano när de var 5 år. Båda började i musikkonservatorium för unga barn i typ 7-årsåldern. Mm. Och båda, och det här är grejen nu, båda spelar väldigt innerligt och nästan introvert. När man hör dem när de spelar inför publik så hör man att det här spelandet, det är inte en grej mellan Ann Kefleck och publiken. Det är en grej mellan Ann Kefleck och Bach. Mm. Och kanske också mellan Ann Kefleck och Gud.
Just det.
Och samma med Grigori Sokolov, så är det också en grej mellan honom och Bach. Mm.
Finns det några som är liksom yngre?
Alltså, vad... Ja, och nu landar man där. Det kanske är ignorant att lyssna på Grigori Sokolov då och Ann Kefleck när det finns yngre förmågor. Ja. Så att det blir väl nästa liksom, sitta upp hela natten att hitta yngre pianister. Ja. Men ofta så... De pianisterna som jag inte gillar, det är de som är så himla, som är så liksom överladdade och publikplisare, eller de som stora gester. Jag gillar de som vågar spela stört återhållet så att det nästan inte hörs.
Mm. Och inte liksom heller excellerar i sin briljans. Utan,
Nej, precis. De får inte vara... Alltså, både Grigori och Ann är ju tekniska... genier, men de har ändå sitt eget unika uttryck som är unikt för dem. Mm. Fan vad jag är orolig att det här är ointressant för alla nu. Att jag håller på att prata om,
om
pianister.
Det här är våran podcast, Lörnande pappapodden. Den startade vi för drygt 6,5 år sedan. Jag känner så här, vill du göra ett avsnitt när vi pratar om klassisk musik, så tycker jag, då ska vi göra det.
Det tycker jag är otroligt, otroligt fint av dig. Ja. Men det jag kom på att det är att jag landar i att så här, jag har ju funderat på så här, men vem är jag och vad vill jag med mitt liv?
Ja, just det.
Och då har jag aldrig kunnat svara på det. Jag har tänkt så här, men brandman kanske, eller lärare eller så där. Nu har jag kommit på att jag tror att det absolut bästa yrket man kan ha, det är att vara stjärnpianist. Jag kan inte tänka mig någonting bättre. Grigori vet jag inte så mycket om, men han har liksom spelat sedan han var 5 år då, seriöst, och är väldigt seriöst när han var 7 år. Ann Kefleck, hon kommer från en väldigt intellektuell Parisfamilj. Hennes brorsa Jan, Ann och Jan, hennes brorsa Jan Kefleck är en känd författare, och hennes pappa Henri Kefleck är också en känd författare, och hon valde då pianot.
Just det.
Och den här grejen att hela tid att vara i förbund med det vackra hela tiden. Och att spela inför en hänryckt publik som du inte behöver anstränga dig för att du sitter där och når det stora och det vackra och har den här relationen med Bach eller med Pergolesi eller med Jean-Philippe Rameau. Och de andra i publiken, de bara liksom de blir hänförda bara av att få se dig ha den här relationen med de här stora kompositörerna. Och
ja.
Så att hela dagen så får man göra någonting som är det mest njutningsfulla och vackra som finns. Och sen så åker de omkring, du vet, de sitter i olika så här business lounger, för de ska åka till New York, och där är det en massa olika så här bankers och sånt. Så sitter de och vet så här, jag ska åka och spela Bach. Mm. Alltså, den grejen, jag kan inte... Och sen har de någon sån här, du vet, vicunja ulster på sig, supermjuk. Och sen har de kanske så här vantar för att skydda sina fingertoppar. Och så har de jävligt mycket vacker musik i sig.
Mm. Men det man inte får glömma är att även de har hemorrojder, alkoholproblem, huvudvärk och dåliga dagar.
Men också självtvivel har jag tänkt på, för de tycker väl ofta att för fan vad jag suger ballen när jag spelar den här.
Jag tror att många går ju runt och tänker att stjärnpianister har ett underbart liv. Jag tror att det liksom är så här, alltså om vi skulle fråga, gå ner här på Kungsgatan och göra en snabb enkät, så tror jag att 8 av 10 kommer ändå säga stjärnpianist som liksom...
Ja, så är det kanske.
Det är min dröm, och de har det bästa livet av alla. Men jag tror att om de tänker efter så måste de fatta att även stjärnpianister lever ett vanligt liv som oss andra, med samma problem som vi brottar.
Absolut, men vi får ju ändå fokusera på deras yrkesliv.
Ja.
Och då är det så att de sitter och gör någonting som ändå är väldigt njutningsfullt. För om du tittar på en konsertpianist så är ju det en person som rör sig själv ofta till tårar.
Mm.
Och som så här, alltså det är väldigt påtagligt stank face som de har. Och de brister ut i gråt.
Det har gjorts en undersökning. Eftersom stjärnpianister uppenbarligen är så här att alla tror att de har det bästa livet. Så gjorde Harvard gjorde en stor undersökning där de djupintervjuade 1000 stjärnpianister runt om i världen. Och det visar att ingen av dem säger att stjärnpianist är drömyrket.
Är
alla drömmer om något annat. Och vet vad de drömmer om?
Nej.
De drömmer om att bli fotbollsproffs. De säger det är det bästa underbara livet. Få röra på sig. Få vara en del av ett lag. Och slippa hålla på och kämpa med det här och jobba med händerna tycker de är asjobbigt.
Mm. Mm. Nej, men
det är intressant.
Jag fattar att du vill problematisera det. Men jag kan absolut inte tänka mig någonting som är bättre i hela världen. Att syssla med någonting så jävla vackert och sitter med lamsen och känner att man har lurat systemet, att där är några som ska hålla på att köpa och sälja och jag ska spela Bach.
Ja.
Och det som är så jävla tråkigt är att det här är ett yrkesval som jag inte riktigt kan göra. Alltså man kan inte bestämma sig när man är 36 år för att bli varken pianist eller stjärnpianist.
Nej.
Och jag sörjer också att mina barn börjar bli lastgamla.
Men här är det ju också någonting i att det anledning till, om jag nu får sluta skoja, anledning till att du tänker att det är en dröm, ett drömyrke, det är ju för att du vet att det är omöjligt för att uppnå det.
Nej.
Det är jobbigare att drömma om någonting som går och leda fram till.
Absolut, men alltså, om du tänker på det rent objektivt och kopplar bort mig, alltså, vadå, kan man tänka sig någonting bättre än att ens yrke är att hänföra folk och sig själv, för det är så vackert som man i princip nästan smäller av.
Du har ju en ganska vacker gåva från Gud. Du kan liksom skriva och formulera dig väldigt bra. Du skulle till exempel kunna skriva en otrolig roman. Det skulle kunna vara ditt stjärnpianistgrejs.
Jag vet inte fan. Det är ju
nej, jag bara, den drömmen är väl mer uppnåelig, tänker jag, för dig. Än att bli stjärnpianist.
Men om vi tänker oss att så här, en stjärnförfattare. Mm. Och det är klart att det är också en härlig tillvaro, men du kommer ju aldrig vara med om att du sitter i ett rum och hänför dig själv och några andra. Så att det är så här, alla håller på att smälla av skönhet.
Ja,
och når det stora tillsammans på något vis.
Att
du, kanske präst.
Mm.
Om man är präst och hänger med jävligt religiösa människor som tycker att man är svinbra.
Mm.
Kanske. Men det här ska landa i en fråga. Jag fattade det här för sent.
Okay.
Iris är 9 år. Det finns inte en chans. Rut är 6,5.
Gränsen.
Jag vill passa på, skynda mig att fråga. Ska du inte introducera, alltså ge Joel den här chansen? Jag har misslyckats som förälder. Jag har inte gett mina barn chansen till den bästa försörjningen, det roligaste och mest härliga yrket som finns. Tager du detta erbjudande om att göra din son till en stjärnpianist?
Det kommer bli svårt för mig, men däremot så du kan ju få prova. Alltså som den onkel Manne som introducerar honom för. För jag har ju inte riktigt den här ingången på det som du har. Liksom. Så att visst, feel free.
Tack snälla.
It's all yours.
Jag ska ha så kul med honom.
Jag har kollat på internet.
Uff.
Då såg jag en reklamfilm. Den har säkert alla sett vid det här laget. För jag är väl sist på bollen nu när jag har slutat med sociala medier.
Ja, det där. Alltså, för jag har tänkt, förlåt, jättekort parentes. Ja. Har du avföljt mig?
Nej.
Svara ärligt.
Nej.
Nej.
Verkligen inte.
Nej. För att jag märker att du har inte varit inne på mina stories eller någonting.
Nej, men jag gör ju ingenting.
Nej, men för att
jag lägger ju bara upp.
Nej, men för jag minns det så här. För 2 veckor sedan vi spelade in.
Ja.
Så har du så här, nu har jag inte varit på sociala medier för flera dagar.
Nej.
Det har hänt saker med mig.
Ja.
Jag vill pröva det här en vecka för att jag vill ha en bra relation till sociala medier. Jag älskar sociala medier. Sociala medier är av godo. Jag vill ha det som dagens nyheter. Läsa det från perm till perm. 1 timme per dag.
Ja,
men så har det inte blivit.
Nej, så, och jag minns jag att...
Du sa ju inte att du skulle sluta. Du sa att du skulle sluta en vecka och sen så skulle du ha det som dagens nyheter.
Okej, okay, ja, men för så har jag inte tänkt. Och det kanske inte har formulerat högt. Alltså det som jag har det som är ju alltså en källa... Jo, men det har jag sagt. Att jag ska leverera kommuniker. Alltså
okej, okay, det ändrade sen.
Ja, och sen så att det är som en brevlåda. Att folk kan kontakta mig där.
Ja, de skulle via, skicka tuttbilder och sådär.
Ja, exakt.
Just det.
Det var väl till och med fitbilder vi snackade om.
Ja. Ja. Har det hänt då?
Ingenting. Nej. Sånt har hänt, vilket är tråkigt.
Men du fick 3 par kalsonger från CDLP.
Ja, just det.
Alltså
så
i din inkorg.
Så att jag liksom går ju in på Instagram, men det är bara för att lägga upp saker eller kolla om någon har skickat någonting.
Mm.
Eller kommenterat något som jag har lagt upp.
Men jag och hur gärna. Kommer sig det att det ändrades så?
Jag vet inte, jag måste ha formulerat det dumt. Eller...
Nej, du har ändrat, alltså du måste ha märkt att det var härligare på något vis än du trodde, eller mer befriande.
Ja, för så är det ju. Alltså det är ju befriande att inte ta del av liksom vad folk... Och det här, jag vidhåller, jag tycker att det är ganska härligt. Jag hoppas att inte du ser det som alltså någon slags... Att jag inte tycker om det. Jag tycker att det är härligare att få ta del av dig så här. Mm. Och på liksom... Alltså att vi smsar.
Säger du och sitter i lotusställning utan skor på dig?
Det är väldigt speciellt faktiskt. Ja. Det gör det.
Nej, men, jag har blivit katolik och du har blivit hippie. Mm. Vad är det som händer?
Jag vet inte vad som händer riktigt. Nej, men i alla fall. Är du nöjd med mitt svar om sociala
medier? Ja, verkligen. Jag hade tyckt att det var okej om du hade avföljt mig, vill jag säga.
Men det vill jag inte. Eller, alltså det här är också så här, då blir det som att man måste hålla på och göra någon slags... Jag vill inte göra en stor grej. Jag vill inte att folk som inte är som på podden och så här, ska tänka att han har slutat med Instagram. Nej. Förstår du vad jag menar? Nej. För det tycker jag, sådana människor har jag också svårt med. Som gör svartruta på Instagram som bara, nu loggar jag ut eller någonting. För det tycker jag är, det orkar jag inte hålla på med alls.
Det finns ju såna konton som följer 0 personer också.
Ja, men det orkar jag inte heller på med. Nej. Jag tänker bara, status quo. Jag fortsätter med Instagram, precis som jag gjort tidigare. Det enda jag gör nu är att jag inte liksom kollar genom flödet.
Nej,
förstå. Och det har gett mig en frid. Det har jag gjort. Och det har gjort att jag bland annat den här veckan har haft, du vet när jag får såna här veckor när jag liksom... Kanske koncentrera mig lite mer på att kolla på gamla filmer än att göra något annat. Det har jag gjort den här veckan. Och då har jag sett... Vill du veta vilken film jag har sett?
Ja. Gud, jag blir avundsjuk redan. Jag har inte sett en film på...
Nej, du sett Jokern. Du var ju på bio.
Ja,
jag ville gå för dagsbio.
För en månad sedan. Typ.
Finns ju inga filmer mitt på dagen. Man måste tre typ de senaste. Tidigaste.
Ja, men det finns här på Filmstaden. Hötorget.
De filmer jag ville se var ingen som gick mitt på dagen. Jag ville se den här Once Upon a Time in Hollywood.
Mm.
Hur som helst, jag har sett You Got Mail.
Den har jag aldrig sett.
Meg Ryan och Tom Hanks.
Mm. Jag har inte sett den.
Underbar. Jag grät. Alltså jag fick konvulsioner. Mm. Det var så härligt. Die Hard hämningslöst. Den lite undan bortglömda trean. När han och Samuel Jackson åker runt och gör konstiga uppdrag. I New York.
Jag tror att den har liksom, man har sett den med ett halvt öga när den har visats på någon tv-kanal.
Börjar ju med att Bruce Willis måste ställa sig med som en sandwichpojke i Harlem med texten I hate niggers.
Mm.
För att det är den här galna terroristen. Det gör honom att göra det.
Mm, just det.
Och då hittar Samuel Jackson honom och sen så blir de kompisar.
Mm.
Samuel Jackson säger, this is the beautiful... This is the beginning of a beautiful friendship.
Mm.
Nej, så sent. Men, och sen så har jag också sett...
Nej, det var bara ett skämt.
Det var bara ett skämt, ja. Oklart varför jag drog det. Ja. Sen har jag också sett Saving Private Ryan. Mm. Tema Tom Hanks, kan man säga. 2 av 3. Alltså, jag älskar Tom Hanks.
Det här kan man konstatera, och det här är någonting som du verkar hållit på med länge, att du kollar på filmer som dels är det ju inte 5+-filmer, utan du kollar på 3+-filmer.
Mm.
Alltså så sevärda filmer.
Men Saving Private Ryan är väl mer än en 3+-film?
Ja, den sticker ut där, ja. Mm. Precis. Men ofta så ser du ju typ 3+-filmer som du dessutom har sett förut. Mm.
Men You Got Mail är ju också, skulle jag säga, är ju inte en 3+-film. Alltså Nora Ephron har ju fått ett otroligt uppsving, alltså som manusförfattare av den här romantiska komedifangen, så att säga. Och den är otrolig, You Got Mail. Okay. Otrolig.
Die Hard 3, då?
Den, ja, nu ska jag säga.
2+-film.
2+. Alltså den är på gränsen till 3. Men den är ju härlig.
Det jag menar att så här, du ser gamla filmer som du har sett förut som inte är de bästa filmerna som
har
gjorts.
Nej, det är inte liksom Tchaikovsky, i och för sig en kompositör. Jag är inne på det. Jag tänker på de här gula och röda filmerna.
Mm, just det.
Bruna.
Mm. Kieslowski.
Kieslowski, då. Tack. ja, i alla fall. Och det som är väl också som gör att jag till exempel gillar You Got Mail, det är ju för att det är ju en nostalgitripp. Alltså det här är, den utspelas ju när internet var nytt. Alltså det är liksom de loggar upp.
Det här extremt belönande. Jag tror mitt första medlem heter Eudora.
Ja, det känner
när man såg den bara, den det tog en stund innan den hade sökt igenom efter nya mejl så här, så man såg den en liten grej förflytta sig över så här.
Just det.
Och sen så ibland bara
så hade man fått ett mejl.
Och det var det mest tillfredsställande ljudet som fanns i det världen. Det hände ju liksom en gång varannan vecka att jag hade fått mejl. Så det var ju enormt när det hände. Och då var det ofta från Stefan Sundström, för han var min mejlkompis.
Ja, bra. Ja.
Visångaren.
Och då har jag då, sen har jag också binchat Vetenskapsradion Historia. Jag har ju kommit på, vilket är ganska sist på bollen tror jag, att man precis på podcaster kan ju prenumerera på P1s program.
Ja, visst.
Precis som man kan göra med poddar. Mm. Vilket ju
smart.
Var en revolution för mig. för att jag var alltid så glad när jag har Vetenskapsradion Historia på radion.
Är det Tobias Svanelid alltså du lyssnar på då?
Ja, precis. Mm. Det är det väl. Mm. Ja, Vetenskapsradion Historia. Mm. Det är väl Tobias Svanelid. Och då blev jag så glad.
Det här är väldigt bra radioröst.
Men jag blev så glad för att jag blir alltid så glad när jag slår på radion och det är Vetenskapsradion Historia.
Mm.
Och så här, åh gud, det här ska jag väl lyssna mycket på. Men sen så bara, åh varför är det land och sjö sjö- och väderrapporten nu? Jag vill lyssna på Vetenskapsradion Historia. Men nu har jag upptäckt att man kan ju trycka på prenumerera så kommer det ett nytt avsnitt en gång i veckan när det släpps. Så kan jag lyssna på det. Ja, hur som helst. Och då har jag lyssnat på dels... om de har varit i England och då har de varit blivit Hadrianus mur som var någon slags gräns mot norra, alltså Skottland där som romarrikets yttre gräns så att säga, som var en 12 mil lång mur som de byggde där på 100-talet. Och sen så också om Falköpingsbygden där de har den här brytpunkten mellan latin och runor. Alltså det finns några runstenar när det liksom är till och med blandat.
Ja,
det är en sån väldigt cool period liksom, när det är apropå katolicismen.
Ja.
Som du är inne på.
Fan vad du kommer bli bildad.
Ja, exakt.
Alltså sista pusselbiten fick du ju idag, Greger Hatt.
Ja, just det.
Nu kan
jag
allt.
Nu kan jag allt. Men det som har slagit mig då, och det är här hit jag vill komma, för att jag har också sett då på internet den här reklamfilmen för Staffanstorp.
Ja.
Som jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Alltså de gör en... Har du sett den?
Jag har typ sett den, för jag har hört om den så väl i Studio 1, så att jag kan se den framför mig.
Ja, men den börjar ju med att ett väldigt snyggt, känns väldigt stockholmskt par. Alltså hon... Det här kanske, jag vet inte, jag kanske fel ute. Men hon ser ut som att hon har gjort någon typ av någonting i ansiktet. Hon har lyft någonting.
Mm.
Jag är dålig på att komma på exakt vad. Han har ett väldigt sådana groomat skägg.
Mm.
Och så går hon på en gata.
Lite som du.
Ja, så går hon på en gata med ett barn. Och sen så är det ett gäng skummisar som står i en port. Och de har gjort det snyggt så att det är liksom inte så här svart. Och de är liksom, man ser inte att det är så här, han har arabiskt ursprung. Alltså det är liksom inte, man kan inte säga så här, det där är invandrare. Men de i alla fall står och hänger i grupp, unga män. Och gör det här väldigt märkliga som jag aldrig har sett faktiskt. De kastar liksom någon slags burk efter dem. En tom burk. Och sen så, och det är svartvitt. Och det är klotter på väggen och sådär. Och sen så kommer det här Staffanstorp upp. Att det är så här är som Sverige borde vara. Liksom, och så är det massa så här. Det är en väldigt rolig scen när de håller på och packar ut bilen när de har flyttat till Staffanstorp, det här paret, för det är det som är själva grejen i reklamfilmen, vilket också är roligt att alltså lastbilen som de är märkt med reklambyråns logga, alltså de har liksom,
ja, de fick in den där.
Ja. Men då kommer det två väktare som patrullerar gatan, en man och en kvinna, och kvinnan hjälper till att bära ur kartongerna ur den här lastbilen.
Grejen då är, tanken är att Staffanstorps kommun tänker att flytta hit, för i Malmö är det så mycket gängkriminalitet. Mm. Så här.
Och här är det också och det är också de spelar på det här att här är typ alla välkomna. Alltså det är någon sån här, jag kommer inte ihåg exakta formuleringen.
Utom gängkriminella då?
Ja, men det är det som är, alltså här är alla välkomna till Staffansvallen där de spelar fotboll och typ så här bli en i gänget direkt. Men det är väldigt, det förutsätter lite grann att man då inte har en huva på sig.
Ja, just det.
Och har liksom intention att kasta en tom burk.
Är du vit över i medelklass så är du välkommen till Staffansvallen.
Har ett groomat skägg så får du gärna komma hit. För att det är också så här,
är du en snygg tjej som ser stockholmskutt och har gjort någonting i ansiktet så får du vara på Staffansvallen.
Och då tänker man att Staffanstorp då kanske består av mer krumma och lytta stackars för detta, inte vet jag, liksom arbetare som inte har längre något jobb. De är gärna dit lite ung, fräsch, medelklass.
Du skulle nog gärna flytta dit.
Ja, det tror jag. Jag tror att jag skulle vara välkommen faktiskt. Men, och då tänker jag, sen så har det, blivit, har det här blivit ganska bespottat och hånat ju. Alltså det är liksom, och det är problematiserat på många sätt, det här sättet som de gör det här på. Att de marknadsför sin kommun på det här lite tvivlaktiga sättet på något sätt. På något vis. Och det blir också någon sån där att jag läste idag bara någon liksom rolig blogg som försöker som typ så här skojar med det här fenomenet, alltså typ att att ja, men det fattar man, alltså lite grann som att det är så här, gud, de vill ju bara ha dit vita, alltså tror de inte att vi fattar det, alltså lite grann som att Staffanstorps kommun inte har fattat vad de signalerar när de gör det här. Men jag tror ju så här, de fattar väl exakt vad de signalerar och de vill väl ha dit vita människor som inte är jobbiga och invandrare och underklass och så vidare. Det är väl det de vill ha. Det var en sak.
Och sen så
var
ja,
det
också... och nu gjorde ju de en film, vilket är att dra rätt långt. Men vilken kommun vill inte ha
resursstarka
vita lirare som inte har några diagnoser, men desto mer pengar på banken?
Precis, det kan man fråga sig. Men och då så tänkte jag på det här, för att jag kan ju känna själv sådär att jag inte kanske just vill leva i ett samhälle där alla är vita och övre medelklass, men jag kan ofta hemfalla åt en längtan tillbaka i tiden. Alltså till gärna det samhälle som jag växte upp i, när det var liksom typ två kanaler och sen kom fyra och det var så här lättfattligt.
Men därför förut så knarkade ju du snedtänkt.
Ja.
För de pratade om hur det var förr.
Ja.
Och nu får du inte, det är inte tillräckligt starkt knark för dig, så nu kollar du på skitgamla halvdåliga filmer och till och med så här grejer som hände för typ hundratals, ja, men
det är dit jag vill komma. Det som jag har slagit mig är att den här nostalgi, känslan av nostalgi, att det var bättre förr, det är liksom inte en känsla av att det var bättre förr. För att jag har märkt då, när jag tittar på You Got Mail, då längtar jag till New York i alltså mitten av 90-talet, när internet var nytt. Då vill jag bo där och vara där. Och när jag kollar på Saving Private Ryan, trots att det är en jättehemsk film, så längtar jag ju till att vara en soldat i andra världskriget. Det verkar ganska mysigt, även om alla runt omkring en dör. Och när jag hör om den här Hadrianus mur, var ju i och för sig en jävligt fascinerande historia om en lirare då, som alltså kommer från Palmyra i Syrien. De har hittat...
Inte Palmyra kebab i Årsta.
Nej. Och då jobbar nu vid Hadrianus mur, och det är ju liksom, han kommer från Syrien, som är andra änden av Romarriket. Alltså förstå, han har alltså färdats, vad blir det då? Vad heter de här? Tigris... Och sen så typ Tibern, och Engelska kanalen, och Themsen, alltså olika floder tänker jag att man färdades på. För att det är väl smidigast. Från ena änden till den andra. Och så här, är då i där. Ja, i det. Liksom vi, och visar sig då att han var då ihop.
Ja, man tänker då på, jag hörde i ett snedtänkt program om Dalarna. När de pratade om att Dalarna var så bra för nationalromantiker förra sekelskiftet, för att det var tillgängligt.
Ja.
Det var liksom att man kunde komma dit på 2-3 dagar.
Just det.
Säg en del om avstånden då. Och det var ju till de här trakterna som är liksom så här 20 mil bort och som tog 2-3 dagar.
Ja, och det här är väl nästan vad det kan vara, inte vet jag, flera hundra mil. Ja. Ja, men i alla fall, och han blev då ihop med en keltisk tjej. Alltså, liksom så här, urfolket där på brittiska öarna. Och hon var någon slavinna från början men blev fri. Och de blev tillsammans. Det känns ju ganska häftigt att han kommer från Syrien och blir... skitsamma. Men, och då blev jag så här, där vill jag bo. Jag längtar tillbaka till romartiden. och sen så när jag hörde...
Dålig tandhälsa på den tiden.
Ja, verkligen.
Det drar ner det. Svårt att tungkyssa den där keltiska kvinnan när hon har brutten mun.
Men tror du då, om alla hade dålig tandhälsa... Fast å andra sidan, så då kan man tänka, romarriket var ju så framme i allt. Så att de hade säkert ganska bra tandhygien.
Hoppas.
Det är ganska roligt, för de har hittat, jag ska inte, ni får lyssna bara själva, men det är väldigt intressant, för att de har hittat små, vilket är unikt, alltså små trälappar som de skickade längs med den här muren. Så hade de ett system med liksom att skicka brev till varandra. Och där är en av få liksom ställen där man kan hitta massa sådana, det finns ju så här papyrusgrejer i Egypten i sanden. Men då är det brev som där är typ så här: åh, jag fyller år på lördag, du får gärna komma på, jag ska ska ha en liten tillställning. Alltså det tycker jag känns ganska mäktigt. Mm-hmm. Att det är liksom 2000 år sedan. Mm. Och att det, ja, du behöver inte köpa någonting.
Ascoolt.
Ja. Men då längtade jag tillbaka dit. Och sen så när jag hörde om den här runstens, alltså skiftet liksom när man går från latinska bokstäver till, eller från runor till latinska bokstäver, då tänkte jag så här, fan att leva då vore ju häftigt. Så jag kände så här, det enda som är signifikativt för min längtan är ju att jag inte vill leva här och nu. Jag vill längta bort.
Jag tror så här, nostalgi, det betyder ju, så har jag för mig att det handlade ju om soldater som längtade hem.
Just det.
Till ett hem som kanske många gånger inte fanns kvar.
Nej.
Och det är väl just det.
Ja.
Att du är en hemlös som längtar hem.
Ja.
Och det är därför du famlar så där.
Och det tror jag väl att många är. Och jag tror att många är det i alla tider.
Mm.
Alltså jag tror att det liksom är en grej som är att man inte är nöjd med här och nu. Att det är något djupt mänskligt i det. Att man vill ha någonting annat bara.
Men sen är det väl lite grann som att när du tänker på ditt älskade 60-70-tal.
Mm, just det. Som jag inte tog med här nu, i och för sig.
Nej.
Nej.
Jo, men du nämnde när man hade två kanaler och sådär.
Ja.
Så du tänker på Hass och Tage.
Just det.
Du tänker på hur snygga pressbyråkioskerna var på den tiden.
Ja, just det.
Du tänker på broadsheet, DN och sådär. Mm, mm. Och underhållningsscener och sånt där. Men på samma sätt som jag tänker på mina konsertpianister, tänker jag på deras kontakt med Bach och Gud och olika business lounger och Vicuña rockar. Men jag tänker inte på deras tandverk och deras självtvivel och sådär. Så att det blir ju alltid väldigt bekvämt att blicka lite bakåt.
Mm.
Eftersom det blir, nu är det ändå för påtagligt de problemen som finns här nu för att vi ska kunna romantisera just den här
tiden. Eller blicka bortåt, framförallt.
Ja.
Det är väl det som är grejen. Att man inte bara är där man är och doftar lite på kaffet och känner att sen, det är rätt bra ändå. För det är det ju. Och det tänker jag är det som Staffanstorp spelar på när de skriver sin, när de gör den här reklamfilmen för sin stad. Och
precis, att de vill göra Staffanstorp till folkets drömmars stad. Mm. Till det som de längtar efter när de längtar tillbaka.
Men det man ska veta är att när man kommer till Staffanstorp...
Hemmet till de hemlösa.
Men det syns viktigt att poängtera. När man flyttar in i Staffanstorp så kommer man märka att hemorrojderna och tandverken finns kvar.
Absolut.
Så är det. Ska vi säga så, eller?
Ja, det tror jag vi gör.
Ja.
Fan, vad mycket mer jag vill prata om idag.
Ja.
Men det får jag göra någon annan gång.
Vi får ta det i någon annan sammanhang.
Mm. Mm. Tack snälla för uppmärksamheten. Maila gärna oss på nisseochman@gmail.com. Använd hashtaggen pappapodden i sociala medier. Eller skriv ett DM till oss på Instagram. Eller kommentera i våra flöden där.
Får jag vara så fräck och göra lite kram från andra podcast också när vi svarar på relationsfrågor. Utvecklingssamtalet, den kommer varje torsdag.
Den är faktiskt ganska bra.
Ja, jag tycker den är helt grej.
Hejdå. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.